السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في talade i förra veckan om vikten av att hjälpa muslimer. Vi stannade vid kapitel 29 innan batterierna tog slut. Så att vi tänkte avsluta den hadithen, sista hadithen i kapitlet. Den hade några mycket viktiga meningar kvar. Vi talade om vikten av att hjälpa sina bröder, eller hur? Vad får man för belöning om man hjälper en muslim? Bästa belöningen som nämndes i hadithen. Att Allah hjälper dig i detta liv och i nästa liv. På alla möjliga sätt. Inte bara på domedagen. Men kanske först och främst på domedagen. Det viktigaste. Men också att Allah kommer hjälpa dig i detta liv och i nästa liv. Ja. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Om en person går en väg där han söker kunskap, så kommer Allah göra för honom vägen till paradiset lätt. Allah kommer underlätta vägen till paradiset för den som går en väg där han söker kunskap. Mashallah. Och den här meningen är mycket fin. Den tyder på dygden av att söka kunskap. Och när vi talar om kunskap, vad är det då för kunskap vi menar? Islamisk kunskap? Inte världslig kunskap? Nej, precis. Alla de texter i Koranen och Sunnan som nämner kunskap och folket av kunskap handlar om islamisk kunskap. Och det är inte fel i islam att studera världslig kunskap. Men när vi talar om kunskap i islam, så talar vi om den islamiska kunskapen. Så här nämner profeten Muhammad al-Islam att Allah kommer att underlätta vägen till paradiset för den som går en väg där han söker kunskap. Mashallah. Och vem av oss vill inte att vägen till paradiset ska vara lätt för honom? Ja, det finns två val. Antingen är vägen dit svår, eller så är vägen dit lätt. Och hur gör man vägen lätt till paradiset? Genom att söka islamisk kunskap. Och här så nämnde profeten al-Islam: men salaka tariqan, den som går en väg. Och de lärde sig att det här kan betyda två saker. Det kan vara hissi och ma'navi. Hissi betyder att du går en riktig väg. Att ni kom hit idag för att lära er om islam var att ni gick för att söka kunskap. Att en person köper en flygbiljett för att åka ner till Mekka eller Medina för att söka kunskap är att ge sig ut på vägen för att söka kunskap. Att en person går till en koranlektion, en arabiska lektion, är att gå ut för att söka kunskap. Okej. Det här är första vägen. Den riktiga vägen, att du går en väg. Riktigt talat. Sen har vi den andra vägen. Den som går en väg där han söker kunskap, det kan vara bildligt talat. Att den som börjar söka kunskap, även om han sitter i sitt hus, han försöker läsa böcker, lära sig Koranen, lyssna på föreläsningar. Personen går ingenstans. Men personen försöker ändå att söka kunskap. Då är man på kunskapens väg. Taib. Så båda omfattas av denna hadith som Ibn Rajab nämner. Att man går en väg där man söker kunskap. Då kommer Allah att underlätta för dig vägen till paradiset. Varför? Hur kommer det sig att kunskapen gör det lättare för dig att komma in i paradiset? Jo, för att komma in i paradiset behöver man vad för någonting? Tro, iman och... och goda gärningar. No. Al-iman wa al-amal salih. Taqwa. Och hur får man iman och goda gärningar utan kunskap? Det går inte, eller hur? Vad är det som leder dig till korrekt iman? Stark iman. Och vad är det som leder dig till kunskap? Till goda gärningar? Förstår ni den här frågan? Du kommer inte in i Jannah utan iman och utan goda gärningar. Vad är det här livet som leder dig till vad som är iman och goda gärningar. Vad är det för någonting? Kunskap. Och det är omöjligt att komma fram till vad man ska tro på exakt. Och vilka gärningar som Allah subhanahu wa ta'ala tycker om. Förutom med kunskap. Att studera Koranen och Sunnan och vad de lärde har sagt. Så kunskap leder dig till iman och goda gärningar. Vilket i sin tur leder dig till paradiset. Och Allah har sagt i Koranen, träd in i paradiset med, på grund av de goda gärningar som ni gjorde. Så folket som studerar gör oftast mera goda gärningar. Och dessa gärningar leder till Jannah. Kunskapen har också en annan effekt. Och det är att kunskapen får oss att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Som Ibn al-Qayyim sa, att den som känner Allah kommer att älska honom. Den som känner Allah kommer garanterat att älska honom. När du studerar om Allahs namn och egenskaper, om tawhid, så kommer du älska Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommer att längta efter Allah. Du kommer också att känna till Allahs storhet, vilket kommer att hjälpa dig att hålla dig borta från synder. Mashallah. Så kunskapen för dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och kunskapen är som också en drivmotor som då hjälper dig att kämpa mera för att komma till paradiset. Mashallah. Och kunskapen lär dig också vad Allah hatar. Kunskapen lär dig om vad helvetet är. Allahs straff, Allahs vrede, straffet i graven. Och när man vet vilka enorma straff som finns i nästa liv, så håller man sig borta från de synderna som leder till dessa straff. Förstår ni? Så kunskap är en nyckel till allting gott. Och kunskapen i sig själv, att söka islamisk kunskap i sig själv, är en god gärning. Vi sa att söka kunskap, att lära sig Koran, lära sig hadither, gå på föreläsningar, är en väg till Jannah. Det leder till gott. Men det i sig själv är en dyrkan. Att söka islamisk kunskap i sig själv är en god gärning. Och goda gärningar leder till Jannah. Och sen finner man också en annan sak. Och det är att vi sa här, vägen till paradiset blir lätt. När man går den här vägen till paradiset, så möter man ibland motgångar och problem, sorger och besvär, fiender och så vidare. Och då gäller det att stå fast på sanningen, att vara stabil, att inte vackla, att inte halka, att inte vända tillbaka. Och kunskapen hjälper dig med allt detta. Och därför finner man aldrig att ulema halkar eller går vilse, än att de slutar praktisera islam till exempel. Det här känner vi inte till. Ulema är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och verkligen kämpar efter Allah och fruktar hans straff och så vidare. Så kunskapen underlättar för dig den här vägen till paradiset. Och gör så att du lättare kan ta dig igenom livets svårigheter. En person som är okunnig och drabbas av en motgång vet inte hur hon ska handskas med motgången. Ah, kanske det är ett straff från Allah. Allah tycker inte om mig. Jag är en dålig människa. Jag pallar inte. Och så vidare. Och börjar tänka dåliga saker om Allah. Medan personen som har kunskap, han säger alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, Allah prövade mig. För han vet att Allah prövar den han älskar. Han vet att Allah höjer i nivåer den som får prövningar och motgångar. Och så vidare. Så det är stor skillnad mellan de som är okunniga och de som är kunniga. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Alla säger, kan de likställas? De okunniga och de kunniga. Så när man har kunskap om islam, så kommer saker och ting att bli så mycket lättare. Och speciellt i det här samhället. Hur många har inte problem med skolan? Du sitter där på skolbänken och fröken står och säger saker om islam som är helt fel. Islam är si och Mohammed var så. Massa saker som är helt fel. Och du hör i media och folk, och islam kritiseras, och nu alla dessa terrorattacker. Då krävs det kunskap för att kunna försvara islam. Att säga att det här är oislamiskt, baserat på konkreta bevis från Koranen och Sunnan, det kräver kunskap. Eller hur? Så mashallah, kunskapen underlättar saker och ting för dig i detta liv. En annan förklaring är också här att Allah kommer underlätta vägen till paradiset. I detta liv och i nästa liv. I nästa liv finns det också en riktig väg till paradiset. Vad heter den vägen? As-sirat. Den vägen som alla måste gå över. Ma minkum illa wariduha. Allah säger att varenda en av er kommer att gå över denna väg. Alla måste ta sig över vägen as-sirat. Och är man en person som är kunnig och har agerat med sin kunskap, så kommer alla underlätta för dig att ta dig över denna bro. Denna bro som är tunnare än ett hårstrå och vassare än ett svärd och hal och fylld med krokar som kastar ner folk i helvetet. No. Och sen så nämnde profeten alaihissalam i denna mycket vackra hadith dygden av att lära sig Koran. Han sa kunskap generellt. Men vad är den bästa kunskapen? Koranen och kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämnde 4 stycken belöningar för dem som studerar Koranen. Han sa وَمَجْدَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Och aldrig har ett folk samlats i ett av Allahs hus för att studera Koranen och recitera Koranen sinsemellan, förutom att Allah sänder ner över dem sakina. De omfamnas av rahma, barmhärtighet. Änglarna omsluter dem med sina vingar. Och Allah nämner dem bland de som finns i hans sällskap. Så mashallah, här nämnde profeten Muhammad a.s. belöningen för de som samlas i moskén för att studera Koranen. Att läsa Koranen och att lära sig Koranen. Läsa, studera och att lära sig Koranen. Och det här omfattar, som Sheikh Albani här nämner, att vissa av salaf, de brukade sitta och läsa Koranen för varandra. En läste och de andra lyssnade. Det omfattar också att sitta själv och läsa Koranen, eller att läsa för en lärare, att memorera, sitta och repetera. Och att studera Koranen omfattar också att studera dess betydelse, tafsir, förklaringen av Koranen. Så mashallah, gör man detta, man studerar den bästa boken i det bästa huset. Bästa boken är Allahs bok. Och det bästa huset är moskén. Då får du mashallah 4 stycken otroliga belöningar. Den första: illa nazalat alayhim as-sakina. Allah kommer att sända ner sin sakina över er. Och ordet sakina betyder här frid och lugn. Att man får frid i hjärtat, mashallah. Och lugn, du känner den här tryggheten. Det är det första. Allah kommer sända ner sakina över er. Wa ghashiyatuhum ar-rahma. Och att Allah kommer att överösa dem med sin barmhärtighet. Allahs rahma kommer att falla på detta folk. De kommer att överösas av Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Mashallah. Och vem vill inte ha Allahs rahma? Och sen kommer änglarna. Och de omfamnar den här studiecirkeln. Och de som läser Koranen med sina vingar. Och i vissa hadither, de sätter sig som över varandra upp till himlen. För Allah subhanahu wa ta'ala har speciella änglar. Sayyarin, de reser runt och letar efter folk som gör dhikr. Folk som minns Allah subhanahu wa ta'ala. Folk som talar om islam, talar om Allahs ni'ma, talar om paradiset, söker skydd från helvetet. När de ser såna här sammankomster där folk studerar islam, så kommer de. Och de är så nöjda att de omsluter dessa människor med sin rahma, mashallah. Och det finns en väldigt vacker lång hadith där de berättar, där profeten berättar om hur de går upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger sen i slutet på hadithen att de är förlåtna. De är det folket som man inte, ja, man förlorar inte med att sitta med dem. De som minns Allah subhanahu wa ta'ala. De är förlåtna. Och då så sa änglarna, men det fanns en man bland dem. Som, han var inte där för kunskapens skull eller för dhikr. Han var bara där för att någonting världsligt. Men han satt med dem ändå. Och då så säger Allah att han är också förlåten. För de är folket där man förlorar inte med att sitta med dem. Det är bara khair i att sitta med dessa människor. Så mashallah, de bästa sammankomsterna är sammankomsterna av dhikr. Där man samlas för att tala om islam, lära sig om islam. Studera Koranen, studera hadither, studera sira och så vidare. Wallah, är det de bästa av sammankomster. Riyad al-Jannah, som det nämndes i en hadith, det som paradisets trädgårdar i detta liv. Sammankomster av kunskap. Och sen, den sista belöningen av dessa 4 belöningar. Vad sa vi? Första är att du får Allahs sakina. Du får Allahs rahma. Änglarna kommer Och den fjärde, وَذَكَرَهُمُ fi man عِنْدَ. Att Allah nämner dessa människor, eller han skryter över dessa människor och är stolt över dessa människor som studerar Koranen bland de som är i hans sällskap. De högsta och bästa av änglar. Mashallah. Så Allah skryter över dessa människor och är stolt över dessa människor bland de högsta av änglarna. Och det här, mina bröder, är någonting väldigt stort. Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner ditt namn. Han är över sin arsch, över de sju himlarna. Och han är stolt över dig. Och nämner ditt namn till de bästa av änglarna. Till Jibril och Mikael och så vidare. Subhanallah. Är det inte någonting stort? Wala dhikrullahi akbar. Som vissa av salaf sa den här versen. Att minnas Allah är störst. Det kan också betyda att Allah minns er är större än att ni minns honom. Att vi minns Allah, det är det bästa man kan göra. Men att Allah nämner oss, det är någonting mycket större. Eller hur? Subhanallah. Och därför den kända hadithen där profeten Muhammad al-Islam sa till sahabin att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att du ska läsa Koranen för mig. Och då så sa han, har Allah nämnt mitt namn? Han sa ja, jag tror det var Ubay. Har Allah nämnt mitt namn? Han sa ja. Och då började han gråta. Yani subhanallah, Allah nämner mitt namn. Yani vem är jag? Jag är ingen, men Allah subhanahu wa ta'ala nämner mitt namn, Azza wa Jal. Så subhanallah, någonting väldigt stort. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska vara från dessa som får denna belöning. Där vi samlas för att studera Koranen och hadithen och Allahs religion. Mashallah, i detta land av mörker och dessa tider av fitna. Så wallahi, det är det bästa man kan göra. Och sen så sa profeten alaihissalam, وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Att den som faller kort i att göra gärningar kommer inte att gynnas av sitt släktskap. Den som faller kort, den som är långsam i att göra goda gärningar, han gör inte mycket goda gärningar, kommer inte att gynnas av sitt släktskap. Vad menas med detta? Att Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen inte kollar på din familj och din släkt. Kommer du från Quraysh? Kommer du från Ahlul Bayt? Vem var din pappa? Mashallah, han var en imam. Din pappa kunde Koranen. Nej, Allah kommer kolla på dig. Vad har du gjort för någonting? Du kan inte vara helt kass i det här livet. Helt vilse. Inte göra salah, inte göra någonting. Och sen på domedagen kommer och säga, men min pappa var imam. Va? Jag vill också till Jannah. Funkar det? Kan man göra så? Nej, det går inte. Utan varje människa kommer på domedagen att stå till svars för det hon har gjort. Och inte vad andra människor har gjort. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Du kommer bara bära dina egna synder. Och dina egna goda gärningar. Så subhanallah. Det här bevisar att man inte ska haka upp sig vid familj och släkt. Och det finns ibland folk som gör så här. När du säger till dem, men du måste praktisera islam. Varför ber du inte? Kvinna, varför har du inte hijab? Och då kommer de med det här att, men min familj var religiös. Min pappa och farfar var religiösa. Min pappa åkte på hajj. Ni har sådär, eller hur? Men subhanallah, men du då? Vad ska du göra för att komma till paradiset? Mashallah, din pappa var bra, alla gör hamo. Förstår du? Men vad ska du göra för någonting? Så det är viktigt. Eller vissa som tror att de är heliga. Ja, ni kallar sig från Ahlul Bayt. Mashallah, det är bra. Det kommer komma ett kapitel om att vi muslimer älskar Ahlul Bayt. Profeten Muhammeds familj, alaihissalam, de har en hög status i våra hjärtan. Vi älskar dem, de som är religiösa. Förstår ni? För de är från profeten Muhammeds släkt, alaihissalam. Så de har en viss respekt som är, ja, ni överträffar andra människor. Men om de är religiösa, om de är vilse, det kommer inte gynna dem att de på domedagen säger från Ahlul Bayt. Men det finns tyvärr i vissa länder, vissa muslimska länder, folk som håller på så här. Jag är från Ahlul Bayt och så folk kommer till dem och ger dem pengar. Gör dua för mig, och han är helig typ. Be om förlåtelse för mig och så vidare. Och mannen tjänar massa med pengar på det här. Det här är helt oislamiskt. Och så ska man inte bete sig. Och denna, mashallah, mycket mäktiga hadith finns i Bukhari och i Muslim. Låt oss gå vidare till nästa kapitel, kapitel 30. Babu Shafa'a. Kapitlet om medling. Och ordet Shafa'a betyder då att medla för någon. Och man kan medla för att en person ska uppnå någonting gott eller en person ska skyddas för någonting ont. Och vi kan nämna lite exempel på vad ordet medla betyder så att ni alla förstår. Att medla är en god gärning. Och det kan vara att du medlar för att en person eller flera personer ska få någonting gott. Du medlar för att flera personer ska få någonting gott. Och vi nämnde ett exempel förut att du kanske går till chefen på jobbet. Och du säger, snälla, du vet att jag jobbar bra. Jag har en vän som jobbar jättebra. Skulle du kunna anställa honom? Jag går i godo för honom. Du vill gynna din vän genom att lägga ett gott ord för honom. Det är det som kallas för att medla. Du går i godo för honom och du lägger då ett gott ord för din broder. Att han ska få någonting gott. Taib. Eller att han ska skyddas för någonting ont. Vi nämnde samma exempel. En person är på jobbet. Hans vän fick jobb till exempel, men han strulade på jobbet. Han körde in en tryck i väggen och det gick sönder eller någonting. Och chefen vill sparka honom. Han är gjort bort sig. Och då går du och säger, snälla, du känner mig, du vet hur bra jag jobbar. Ge honom en chans. Han har haft en svår tid och så vidare. Ursäkta honom. Ge honom en till chans. Och han säger okej, för din skull. Eller för Allahs skull, ännu bättre. Men han i alla fall, lyssna på det du säger. Taib. Det är det som är medla. Och profeten Muhammed a.s. kommer att medla för muslimerna när? På domedagen. Med båda sakerna. Han kommer att medla för att muslimerna ska få gott och skyddas från ont. Han kommer medla för att de ska få gott genom att gå in i paradiset. Och han kommer att medla för att de ska skyddas från ont när de till exempel väntar på att dömas. Att Allah inte ska straffa dem i elden. Att de inte ska falla ner på sirat och så vidare. Så han kommer att medla för de troende på domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Nisa, i den första versen som författaren nämner, "Man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Att den som medlar en god medling kommer att belönas för det. Surat al-Nisa, vers 85. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som medlar en god medling, och då förstår man att det finns bra och dålig medling. En person kan också medla, det glömde jag säga, man kan medla på ett förbjudet sätt. Att du går och medlar för att en person ska få någonting haram. Eller en person till exempel förtjänar ett straff. Han ska fängslas eller någonting. Och du går och medlar för att han ska slippa undan straffet. Trots att man har dömt honom och så vidare. Och vi kommer nämna exempel på det sen. Det här är inte tillåtet. Ta i. Eller du medlar för att en person ska kunna köpa knark, kunna köpa alkohol, kunna få en flickvän eller någonting. Det här är värsta haram, eller hur? Det går inte. Det är inte tillåtet. Så medling kan vara tillåten och förbjuden. Men Allah subhanahu wa ta'ala säger här, den som medlar en god medling, yakun lahu nasibun minha. Han kommer att få en del av det. Han kommer att belönas för det goda som han gör. Mashallah. Och sen så nämnde författaren hadith Abu Musa radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade säga, om en person som ville ha någonting kom till honom, så sa profeten alaihi salam till sina sahaba, ishfa'u tu'jaru. Gör shafa'a så kommer ni att belönas. Och Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer på profetens tunga vad han vill. Här så sa profeten a.s. ishfa'u tu'jaru till sahaba. Hjälp folk, gör shafa'a för folk så kommer ni att belönas. Och här finns det mashallah en väldigt fin lärdom. Och det är att bara att göra shafa'a för en muslim gör att du belönas. Även om han inte får det som du försöker att hjälpa honom med. Bara faktum av att du försöker att hitta ett jobb till honom, att hitta en fru till honom, eller vad det nu kan vara för någonting. Du lägger ett gott ord för din broder, försöker medla. Bara det ger dig belöning. Vare sig det funkar eller inte. Mashallah. Ishfa'u tu'jaru, garanterat. Så kommer du att belönas. Och sen så nämnde han att Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer vad han vill. Yani al-qadr. Vad som ska ske och vad som inte ska ske. Och sen så nämner författaren en till hadith i detta kapitel, och det är hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Och det är en berättelse som handlar om Barira och hennes man. Barira var en slavinna som, om jag inte är fel, så var hon Aishas slavinna. Och hon friades. Aisha radiyallahu anhu släppte henne fri. Och den här slavinnan Barira, hon var gift. Hon hade en man. Och det finns en regel i islam att om en slavinna är gift med en slav och slavinnan blir fri, så kan hon välja att stanna kvar med sin man eller att upplösa äktenskapet. För hon är fri kvinna och mannen är slav. Så det blir väldigt kanske komplicerat förhållande. Men hon får välja då. När hon blir fri så får hon välja mellan att stanna med sin man eller att lämna sin man. Så den här kvinnan ville lämna sin man. Hon kanske inte tyckte om honom, hon ville lämna honom. Och då så kom profeten till henne, alaihi salatu wassalam. Och han sa till henne, lau raji'atihi, om du vill kan du gå tillbaka till honom. Och då så sa hon, ja Rasulullah atamuruni, måste jag göra detta? Är det en beordring? Och då så sa han, innama ashfa, jag bara medlar. Och då så sa hon, la hajata li fi, jag har inget behov av honom. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här var det som att den här kvinnan, hon ville lämna sin man. Taib, hon ville inte stanna med honom. Och då hade hennes man gått till profeten Al-Islam och bett honom att medla. Så han gick till henne och sa, vill du inte stanna med honom? Och då så sa hon, som han hade första frågan, är det en order? Jan, är det du som säger det här som profet att jag måste lyda dig? Det betyder att om han skulle säga ja, du måste lyda mig, det här är beordring, så skulle hon göra det. Vare sig hon gillar mannen eller inte. Om profeten säger någonting, vi accepterar, för det är för vårt eget bästa. Mashallah. Men när han sa nej, jag bara medlar, så sa hon, nej, jag vill inte ha honom. Jani, valet är ditt. Och den här hadithen bevisar en väldigt viktig sak. Och det är att man behöver inte acceptera när någon medlar. Om någon kommer till dig och säger, kan du hjälpa den här brodern, kan du hjälpa den här systern, kan du hjälpa de här människorna, och du inte tycker att det är det bästa, det är bättre att göra på ett annat sätt och så vidare, så kan du säga nej. Du kan neka personen. Du måste inte acceptera. Taib? Nej. Och det är inte heller tillåtet att medla för att då stoppa ett straff. Det fanns en kvinna som kom från en väldigt hög stam i Quraysh, Al-Makhzumiyya. Och den här kvinnan brukade stjäla. Hon brukade stjäla saker och hon brukade låna saker av folk. Och när folk sa, kan jag få tillbaka dem? Så sa hon, jag har inte lånat något. Nej, vilket är att stjäla. Så man anmälde henne och hon arresterades, kan man säga. Och hon skulle få straffet. Man skulle hugga av hennes hand. Och folket av Quraysh såg det här som något stort. Jenny, hon kommer från den här stammen. Ska ni straffa henne? Det går inte. Vad kommer folket att säga och så vidare? Och då så sa de, vem kan gå och göra shafa'a till profeten Muhammad al-Islam så att han låter henne gå? Och då så sa de, vem annars än Osama bin Zaid? Den pojken som profeten älskar så mycket. Den pojken Osama bin Zaid som växte upp i profetens hus al-Islam. Och profeten älskade honom jättemycket, alaihi salatu wassalam. Så Osama bin Zaid gick till profeten Muhammad al-Islam och försökte då att göra shafa'a för att man skulle låta den här kvinnan gå, att hon skulle slippa straffet. Och då blev profeten jättearg. Han ställde sig upp och predikade och han sa, tashfa' fi haddin min hududillah, skulle göra shafa'a för att stoppa ett av Allahs straff. Sannoliken de som levde före er, judar och kristna, om en rik man stal så lät man honom gå, och om en fattig man stal så etablerade man straffet på honom. Wallahi, om Fatima bint Mohammed skulle stjäla så skulle jag hugga av henne handen. Så det är inte halal att om straffet har nått denna höga nivå, att domaren har utfärdat en dom, så kan man inte längre göra shafa'a. Men man kan göra shafa'a innan, till exempel. Exempel. En vän till dig har stulit. Han ringer, han i affären. Han har stulit av en annan muslim till exempel. Han är i affären. Och ägaren håller fast honom och väntar på att polisen ska komma till exempel. Taib. Och han ringer dig, du går till affären och säger snälla låt honom gå. Han har massa register och massa problem. Han kanske SOS kommer ta honom, han kommer fängslas. Så låt honom gå, ge honom en chans. Jag gör chefär, jag går i gode för honom. Då är det tillåtet. För det har inte något att man har utfärdat en dom mot honom. Men om det däremot har gått till domaren och han har bestämt ett straff, så kallas, då måste personen få detta straff. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel där vi kan ta några verser inshallah ta'ala. Bab al-islah bayna an-nas. Kapitlet att stifta fred mellan folk. Försoning och förlikning. Och det här är en av islams bästa gärningar. Om två muslimer är ovänner, vilket är något negativt, eller hur? Vad är straffet för två muslimer som inte pratar med varandra mer än 3 dagar? Det är ganska allvarligt, eller hur? Deras dua blir inte accepterad. Vissa hadith nämner till mig att de går inte in i Jannah. Subhanallah. Deras gärningar går inte upp till Allah subhanahu wa ta'ala. De förlåts inte. Om man bojkottar och blir ovän med en muslim på grund av yani, världsliga saker. Och det kan hända. Folk blir ovänner. Det kan vara dunja som kommer emellan. Tjafs om pengar. Du tog pengar från mig, du gjorde si, du lovade si. Du är falsk och så vidare. Och man börjar att hata varandra. Det kan vara att shaitan kommer emellan. Och gör så att man blir ovän. Det kan vara att en annan dålig vän kommer emellan. Och försöker att skilja mellan er. Det kan vara mellan mannen och fru. Det kan vara mellan en far och hans son. Mellan 2 bröder och så vidare. Fiendskap är inte någonting som islam har uppmanat till. Utan som vi nämnde tidigare, islam uppmanar till el-ulfa, el-ukhuwa, el-mawadda. Till att man håller ihop. Man är enade och man älskar varandra. Eller hur? Innam el-mu'minuna, ikhwa. Vi ska älska varandra. Och liknelsen av de troende i deras kärlek och barmhärtighet och överseende är som en kropp. Vi ska vara enade och inte splittras och hata varandra och bojkotta varandra. Ta in. Så det är en av de bästa gärningarna i islam att stifta fred mellan muslimer. Profeten Muhammad a.s. han sa Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam wa sadaqa wa salah. Ska jag inte berätta för er vilka nivåer eller belöningar som är bättre än att be, fasta och att skänka pengar till fattiga. Och här Allah alla menas frivillig. En frivillig bön, frivillig fasta och frivillig sadaqa. Och då så sa sahaba, jo ja Rasulullah, vilken gärning är bättre än allt detta tillsammans? Och då så sa han, islahu dhatil bayn, att ni förenar mellan folk. فَإِنَّ الْفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَ. För när folk är oense så är det det som förstör. Yani, حَالِقَ, det får folk att gå under. Och ordet halqa betyder yani, samma ord som att raka. Och han sa sen, inte att raka bort någonting, utan det yani, förstör religionen. När muslimer är oense så förstör det religionen. För när vi är starka, det är när vi är enade. När vi är splittrade, då blir vi svaga. Eller hur? Al-jama'atu rahma wal-furqatu adab. Profeten Muhammad al-Islam han sa enighet är rahma och splittring är ett straff. Så muslimerna ska vara enade. Annars kommer vi att gå under och bli svaga. Vilket vi kan se idag. Att muslimerna har förlorat sin styrka för att de är splittrade i länder, regioner, stammar, politiska partier, inriktningar, grupper, sekter och så vidare. Och hatar varandra och bråkar med varandra. Subhanallah. Så fel det kan bli. Istället för att enas på Koranen, Sunna, våran tro på Allah subhanahu wa ta'ala, våran gemensamma tro på Muhammad alaihissalam, på Koranen. Allah al-musta'an. Författaren nämner här en vers från surat An-Nisa, vers 114, där Allah subhanahu wa ta'ala säger La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Det finns inget gott i många av deras hemliga samtal. Med undantag för dem som uppmanar till välgörenhet eller något gott, eller att ställa till rätta mellan människan eller mellan människorna. Det finns inget gott i många av deras hemliga samtal. Najwa betyder hemliga samtal. När 2, 3, 4 personer sitter och pratar hemligt med varandra. För det mesta så brukar det här vara negativt. Eller hur? När folk samlas i hemliga samtal, ingen annan får lyssna, så brukar det vara negativt. Förutom de samtalen där man i hemlighet påbjuder varandra med sadaqa. Som han tänkte sitta med en kompis. Och du pratar om i hemlighet hur ni ska kunna skänka pengar till behövande människor. Det är fint, eller hur? Au ma'ruf. Eller gott. Ni samlas för att tala om gott. Och de lärda sig det här omfattar allting gott i hela islam. Au islahin bainan nas. Eller hur ni ska försona mellan folk. Subhanallah. Det här, dessa sammankomster är från de bästa av sammankomster som finns. Där man samlas för att då försöka ena mellan folk. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Och den som gör detta, han samlas i hemlighet för att tala om sadaqa, tala om gott, eller tala om hur vi ska göra 2 ovänner till kompisar. Den som gör detta för Allahs skull, kommer vi att ge en enorm belöning. Mashallah. Och här lär vi oss också en annan viktig sak, och det är att det ska vara för Allahs skull. Det ska inte vara på grund av världsliga saker. Man försöker att stifta fred mellan folk. Man gör det för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Och det är subhanallah, som vi sa, för de bästa av gärningar som finns. Att försöka få 2 ovänner att bli vänner. Sen nämner författaren versen från surat An-Nisa, vers 128. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Allah säger här att försoning eller förlikning, också en synonym, är bättre. Yani all sulh är bättre. All slags förlikning och försoning är bättre. Och den här versen handlar egentligen om mannen och hans fru. Och de lärde en mer tafsir här. Exempel här. Att mannens fru kanske har blivit gammal. Och han vill gifta sig med en ung, vacker tjej. Okej, en till fru. Så, vilket kanske då innebär att han skiljer sig från en äldre kvinna. Han har inget speciellt, han attraheras inte av henne och så vidare. Så han tänker, varför ska jag behålla henne? Jag kan gifta mig med en ung kvinna istället. Och då nämner Ulema här, sulh, att den här äldre kvinnan säger till honom: behåll mig. Du behöver inte komma hem till mig lika ofta. Du behöver inte försörja mig lika mycket. Och så vidare. Jag avsäger mig vissa av mina rättigheter. وَصُلْحُ خَيْرٌ. Det här kallas för sulh. Att man då kommer överens om detta. Att kalla sig stanna med dig. Men jag kommer vara mindre med dig än den andra frun. Och så vidare. Det här är bättre än att skilja sig. För att skilja sig i islam är inte någonting positivt. Så hellre att den här kvinnan träffar sin man en gång i veckan, 2 gånger i veckan. Han betalar kanske hela hyran eller halva hyran. Eller att hon sitter där helt själv och inte har någon man. Och hon är gammal och kan inte gifta om sig. Och så vidare. Och kanske också för barnens skull att man stannar med varandra. Så att det här är bättre. وَصُلْحُ خَيْرٌ. Mashallah. Sen lämnar också författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Frukta Allah och försona mellan er. Yani ittaqullah och försona mellan er. Yani vi ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala och försöka bli vänner. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. De troende är inget annat än bröder. Så försök då att försona mellan dem. Och den här versen handlar om vad? Muslimer som krigar mot varandra. Försök att ena mellan dem och stifta fred mellan dem. Så att de inte krigar, utan de gärna blir vänner och bröder. Och det ulema säger här, ibland när man stiftar fred, man gör sulh mellan folk, så kanske man till och med måste offra någonting. Man kanske till och med måste offra någonting. 2 personer är ovänner. Du gjorde så mot mig, han säger: nej, du gjorde så mot mig, jag ska aldrig förlåta dig, och så vidare. Då kanske en tredje part som stiftar fred säger chalas. Vet ni vad? Bli kompisar. Ni får båda 10 000 spänn. Som säger 10 000 var det behöver pengar. För det är bättre. Handlar de här pengarna du spenderar är på mycket gott man kör. En annan viktig sak som Sheikh Uthaymeen talar om här. Versen innan. Mannen och kvinnan. Och sulh och khayr. Och uhdira till anfus och shuh. Men de flesta av människor är giriga. När du sitter mellan de här två parterna som är oense. Så vill kanske ibland alla ha sin rätt. Du gjorde fel mot mig, jag vill ha min fulla rätt. Och han säger, du gjorde fel mot mig, jag vill ha min fulla rätt. Och på så sätt blir man aldrig ense, eller hur? Så någon måste ge tenezer, någon måste, vad säger jag på svenska, måste yani, säga upp vissa av sina rättigheter. Och det är viktigt när det kommer till sulh. När man är ovän med någon och så vidare. Du kanske har rätt, men du säger jag förlåter dig för Allahs skull. Du var skyldig mig pengar, du blåste mig på pengar. Hallas. Vi glömmer det här, vi börjar om på nytt. Och han säger att jag glömmer de saker du gjorde mot mig, vi börjar om på nytt. Det är viktigt när man ska, och även när det kommer till familjeproblem, mannen och kvinnan. Att man är beredd att, hallas, jag har rätt, men jag är beredd att yani, lämna dessa saker för Allahs skull. För att vi ska komma tillsammans igen. Det är viktigare än att vi ska bråka och sen skilja oss och barnen går vilse och så vidare. Så det är viktigt. Och många människor de har det här shuh, att de är yani, giriga. Att man vill ha sin fulla rätt. Men ibland är man beredd på att säga upp sin fulla rätt så blir det inshallah khayr bi idhnillahi ta'ala. Ska vi ta en hadith? Sen är vi färdiga. Författaren nämner en väldigt fin hadith från Abu Huraira. En hadith som också finns i Arba'in al-Nawawi. Där så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: varje led i människans kropp kräver sadaqa. Varje dag då solen går upp. Att stifta fred mellan två är sadaqa. Att hjälpa en man upp på hans riddjur är sadaqa. Att hjälpa honom att bära upp sina saker är sadaqa. Det goda ordet är sadaqa. Och varje steg du tar till bönen är sadaqa. Och att du tar bort någonting farligt från vägen är sadaqa. Muttafaqun alayh. Bukhari Muslim. Mashallah. Här så säger profeten alayhissalam att varje led, kroppsdel, ben i kroppen behöver varje dag sadaqa. Konstigt eller? Dina leder behöver sadaqa. Sadaqa, vi tänker på pengar, eller? Men sadaqa betyder här att Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig så otroligt mycket gåvor. Oändligt mycket gåvor. Och du måste tacka Allah för dessa gåvor. Ständigt. Wajib att vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala för allting gott du har fått. Och hur är man tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala? Genom att tacka honom i hjärtat. Tacka honom med munnen. Och att göra goda saker i tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Goda gärningar. Som tyder på tacksamhet. Så här har du subhanallah ni'ma. Och det nämndes i en andra hadithen att du har 360 leder eller ben i kroppen. Som alla behöver sadaqa. Så du måste göra 360 goda gärningar om dagen. Varje dag. Och så nämnde profeten Ali som exempel på goda gärningar. Som gör att du har varit tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad var den första goda gärningen han nämnde? Att stifta fred mellan två personer som är ovänner. Du känner två kompisar som har blivit ovänner. Kom hem till mig, jag bjuder på lunch. Försök snacka ut, försök få dem att bli vänner. Eller försök att gå till den ena personen och tala gott om den andra framför honom. Att säga att ni borde bli vänner, ni var så bra vänner för Allahs skull. Och till och med, som vi kommer nämna nästa vecka, det är halal att ljuga i detta tillfälle. Att säga din vän talar gott om dig. Han önskar att ni blir kompisar men han vågar inte komma till dig. Liksom. Och så går du till andra personen och säger samma sak. Fast de kanske inte ens vill prata med varandra. Subhanallah. Så att man försöker i alla fall att försona mellan två personer som är oense. Det är en sadaqa. Och att du hjälper en man upp på hans riddjur. Den här tiden har vi kanske inte riddjur men du hjälper en person in i bilen, du hjälper någon upp på bussen, någon upp på tåget och så vidare. Det är också en sadaqa. Att du hjälper personen upp på hans transportmedel. Eller att du hjälper personen att ta upp hans saker. Att bära in någons påsar och lägga dem i bilen. Mashallah. Någons väska när han ska till flygplatsen och så vidare. Du hjälper en person att bära hans saker. Wal kalimatu tayyiba sadaqa. Och det goda ordet är sadaqa. Mashallah. Och det här är generellt. Det goda ordet. Det omfattar allting gott. Det finns de ord som är goda i sig själv. Som var till exempel. Vilka ord är goda i sig själv? Dikr. Assalamu alaikum i dikr. Att nämna Allahs namn. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Läsa Koranen. Att påbjuda det goda, förbjuda det onda. Lära ut kunskap, berätta hadithen. Allt det här är goda ord. Och det är sadaqa. Att ge till folk. Och så finns det som Sheikh Uthaymin säger, ord som leder, som kanske i sig själv inte är goda, men de leder till någonting gott. Som att du går till en broder som är ledsen och säger, bror, man är inte ledsen. Ha tålamod. Det i sig själv kanske inte är någon speciell dikr, men det leder till någonting gott. Att du ger honom tröst, du ger honom hopp, du ger honom glädje. Förstår ni? Så de goda orden är sadaqa. Varenda ord, och det nämns i andra hadithier också. Att den här sadaqa, 360, du kan göra dikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah och så vidare. Allt det här är sadaqa till din kropp. Och sen så sa profeten alaihi salam, och varje steg du tar till bönen är sadaqa. Mashallah. Varenda steg du tar när du går till salat är en sadaqa. Du får en belöning och Allah tar bort en synd när du går till salat. Tänk dig den som har långt till moskén. Går kanske 1000 steg, 2000 steg till moskén. Mashallah, 1000 hasanat. Blivit av med 1000 synder. En fråga. En klurig fråga. Du får belöning när du går till bönen. Får du belöning när du går hem från bönen? Du är färdig med bönen. Du ska hem. Får du belöning för det? Är ni ense på att jag eller? Nej, det stämmer. Eller man säger att den korrekta åsikten är att man får. För vad var det som fick dig att ens lämna hemmet? Det var Allah subhanahu wa ta'ala. Att du ville be i jama'a. Så att yani, på vägen hem är också en del av den här, vad kan man säga, den här färden, eller att du har gett dig ut för att be, har att göra med från att du går ut tills att du kommer hem. Så får du denna belöning, mashallah. Och sen så nämnde profeten alaihissalam den sista punkten, att man tar bort någonting farligt från vägen är också sadaqa. Att du tar bort någonting farligt från vägen är sadaqa. Du går på vägen och du ser någonting som folk kan ta skada av. Barn, djur, bilar, cyklar. Ligger en kvist på vägen, en glasbit, en spik och så vidare. Du tar bort dem, lägger dem i papperskorgen. Eller på en säker plats där ingen tar skada. Det här är från de goda gärningarna. Och subhanallah, att ta bort farliga saker från vägen, vad tyder det på? Tyder på iman, men det tyder på någonting annat. Varför gör man det egentligen? Ja? Man bryr sig om andra människor. Du vill inte att din broder ska skadas. Du vill inte att din broder ska skadas. Du vill inte att en djur eller hund eller katt ska skadas. Du har rahma i hjärtat. Subhanallah. Islam är en religion av rahma. Där vi bryr oss om andra människor. Vi vill folks bästa. Så man tar bort det farliga från vägen. Och de lärda säger att man förstår motsatsen. Det är från iman att ta bort farliga saker från vägen. Då förstår man att slänga farliga saker på vägen är vad? Synd. Det är haram. Att slänga en glasflaska på vägen. Eller gå som vissa idioter. Slå sönder den här bussglaset. Busskuren, vet du? Busskuren. Där folk står och väntar på bussen. På en fredag, lördag kväll. De har inget annat för sig. De går och slår sönder hela grejen. Och det ligger tusentals glasbitar på hela marken. Eller här är iman? Nej, jag utbildar. Idioti. Bränner upp bilar, jag vet inte vad. Det här har ingenting med iman att göra. Det här är synder. Så man kommer stå till svars på domedagen. Så mashallah, vi avrundar här, men vi har väl då förstått vikten av att försöka försona och förena mellan folk. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka, och vi kan ta lite frågor om det finns några sådana.